Det är onsdagen den 22 april. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Två steg framåt, ett steg bak. En ESO-rapport om bostadsmarknaden 1969-2024 heter mycket riktigt en ESO-rapport om svensk bostadsmarknad. Den är skriven av ekonomihistorikern Jan Jörnmark, en flitig gäst i denna podd. Välkommen igen, Jan.
Stort tack för det. Tack.
Vanligtvis brukar man ju börja med problemen, men det är vår och här har vi en historia om två steg framåt, så jag tänkte att vi skulle börja med dem. Det första är, om jag förstår det rätt, småhusmarknadens tillväxt på 1970-talet. Vad finns att säga här?
Det som finns att säga, det är ju alltså att i motsats till vad många tror, så det man har fram till slutet av 1960-talet är en total reglering av bostadsmarknaden. Det är alltså en hyresreglering. Men det är också en reglering utav bostadsrättsmarknaden och det är en reglering utav större delen, en stor del av småhusmarknaden också. De småhusna som är byggda med statliga lån. Sen så släpper man de två regleringarna 1968-69 och då får småhusmarknaden en fart som ingen hade föreställt sig. Det finns en reserv av begagnade småhus som inte har varit ut på marknaden som kommer ut här 1969, 70, 71. Och det som finns då dessutom, det är mycket höga marginalskatter. Skatteskalorna är inte indexreglerade och normalinkomsttagare når 60% i marginalskatter. Och 100% av de låga statliga räntorna är avdragsgilla. Och det blir enormt förmånligt plötsligt. Och köpa småhus, man får som 1970-talets kanske mest uppmärksammade debattbok i Sverige heter, man får betalt för att bo. Och ja, det är naturligtvis ett enormt framsteg, därför att det som händer då, det är ju att det här klassiska miljonprogrammet som det kallas, det vill säga flerfamiljshusna i Angered, Tensta, Rosengård, det byggandet tar slut 1972-73. Det finns ingen efterfrågan på det längre. Och för Sveriges del var det byggandet ruinerande. Det drev en hög inflation. Det drev en ständigt längre, att man byggde längre och längre utifrån centrumerna. Det drev att centrumerna förföll. Och med det, är en disruptiv innovation helt enkelt, att småhusmarknaden kommer. Med det så förändrar hela det svenska samhället. For better or worse. Men det är en oerhörd förändring.
Ja, om vi går in på steget framåt, det låter ju ändå inte, eller det låter ju förskräckande riskfritt att bygga med enorma avdrag och i ett system där du annars skattar bort dina pengar. Blev det någon, alltså var det bara positivt eller?
Ja, det som hände, man verkligen var positivt, var negativt, framförallt så var det ju negativt för de som hade producerat faktiskt hundratusentals nybyggda hyreslägenheter och som inte kunde hyra ut det, alltså de allmännyttiga bostadsföretagarna. Och det som hade finansierat det var ju den reglerade kreditmarknad och framförallt AP-fonderna. Och AP-fonderna, avkastningen på bostadsobligationer under den här tiden, den är inte utomordentligt låg utan den är kraftigt negativ under 1970- och 1980-talet.
Så med våra pensionspengar betalade vi byggandet av lägenheter som ingen ville bo i?
Ja, alltså det är på det sättet. Och det vill man hitta förklaring till varför det svenska pensionssystemet är så utomordentligt urholkat, så finns det där. Att man använder under en mycket lång tid de här AP-fonderna som skapas 1960 för att bygga flerfamiljshus som sen har en mycket, mycket svag efterfrågan 1970- och 1980-tal. Och, herregud, det är det som fortfarande är de här så kallade utsatta områdena. Och det är det, hur man än ser på småhusproduktionen och småhusmarknaden här och att man fick betalt för bo. Den boken var ju väldigt moraliserande naturligtvis. Det borde inte vara på det sättet. Man borde ha högre skatter på fastigheter, det är ju en klassiker. Men det här var ett ruinerande byggande som vi höll på med under en lång tid. Och det var därför som marknaden avreglerades också.
Och hur blev den här småhusmarknaden? Det blev en marknad sen när det omsattes. Det var inte bara subventioner utan...
Ja, från att det hade varit tidigare hade det omsatts 15 000 småhus varje år innan avregleringen. Det var hela den svenska bostadsmarknaden. 15 000 begagnade småhus som inte hade statliga lån. Det man fick sen framåt mitten av 70-talet var det uppe 45 000. Och man kan se hur de här marknaderna utvecklas sen. Det som fanns då för avregleringen var 15 000 småhus. Idag är andrahandsmarknaden 170 000 bostäder ungefär. Och det gör ju att den där bostadsbristen som existerade där borta i slutet av 1960-talet, när jag var barn, den finns inte längre. Den absoluta bostadsbristen är borta.
Så det var inte det här miljonprogramsplanerandet utan den här att man släppte kontrollen som lite grann löste problemet?
Det var definitivt att man släppte kontrollen. Man kan titta på kurvorna, hur de här kurvorna med småhusproduktion och småhusstand, hur den skär rakt igenom, den går rakt upp och samtidigt går miljonprogrammets kurva rakt ner. Det här är kommunicerande kärl och det har varit en myt att man på något vis planerade bort det här. Eller tittar man på fakta så är det småhusen som gör slut på det. Sen har det varit någonting som man kanske, det har inte varit så bekvämt att säga det, att man byggde 50 000 eller 80 000 bostäder faktiskt i onödan. Det har ju antytt, jag har inte minst varit politiskt känsligt eftersom jag är politiker som har dominerat de allmännyttiga bostadsbolagen. Men det är en av de absolut största myterna i svensk bostadspolitik.
Om vi då går till den andra succén. Eller framsteg, så var det bostadsrättsmarknadens expansion på 1990- och 00-talet. Vad åstadkom den?
Alltså man ska klart först också att båda de här förändringarna, först då den explosiva tillväxten i småhusmarknaden och sen den explosiva tillväxten i bostadsrättsmarknaden, ingen av dem är planerade. Det som händer med bostadsrättsmarknaden, det är ju att för att rädda den här situationen i miljonprogrammet. Miljonprogrammet har ju då mitten på 70-talet, för det är då det där med bostadsrätterna börjar. Då har ju de nybyggda bostäderna de absolut högsta hyrorna. Och det är billigare hyror i centrala städer. Och då kommer bruksvärdesystemet som har genomförts samtidigt som de här två avregleringarna. Då kommer bruksvärdesystemet att omtolkas så bruksvärdesystemet ska jämna ut alla hyror över allt, över hela landet i alla lägen. Och samtidigt så finns det en preferens. Man vill bo centralt. Man vill hellre bo på Östermalm än Tensta. Och om då hyrorna...
Så hyrorna skulle vara lika höga överallt?
Du skulle aldrig ha en större lägesskillnad än 10%. Och samtidigt så var skillnaden i värdering för att bo på Östermalm eller Tensta eller i centrala Göteborg jämfört med Angered oerhört mycket högre. Och när du då pressar ner hyrorna på det sättet i centrala stan, ja, då uppstår ett premium. Och kan du då ombilda de här hyreslägenheterna till bostadsrätter så kan du prissätta dem fritt. Och det sätter fart direkt som. Och jag har nästan varit lite överraskad. Jag har gjort den här studien, ESO-studien. Och samtidigt har jag gjort ett stort arbete för att beskriva det här, analysera det här för Riksbanken också. Och man förvånas, jag anade väl att det var så. Men bostadsrättsombildningarna startar på allvar 1975-76 när bruksvärdet också på allvar börjar användas för att jämna ut hyrorna. Och då blir incitamenterna mycket stora för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Och en myt till här då, det är ju att det här är allmännyttan som säljer. Det är inte alls. Allmännyttan säljer ingenting före sent 1990-tal, utan det som pågår är till att börja med cirka 2000 bostäder om året som ombildas under 1970-1980-talet från hyresrätter till bostadsrätter. Och redan 1990 är en tredjedel av Östermalm ombildad. Sen kommer då 1990-talet och då exploderar den här marknaden, därför att på 1990-talet, ja, man har ju då haft omfattande subventioner till nyproduktionen. De tas bort i början på 90-talet. De tas bort i politisk enighet, därför att de har varit ruinerande för statskassan och det är den stora politiska omläggningen i början på 90-talet. Subventionerna är då borta. När de är borta, ja, då finns det inget fungerande hyressystem egentligen. det blir ett kaos på hyresmarknaden, för att uttrycka det enkelt, mellan ungefär 1995 och 2005. Samtidigt så är inflyttningen till städerna, Stockholm, Göteborg, Örebro, Borgvill, den är starkare där. Det är en helt ny ekonomisk politik. Den är starkare där än den har varit på nästan 100 år faktiskt. Och hela den ökade efterfrågan, eftersom hyresmarknaden har slutat fungera i mitten på 1990-talet, den träffar bostadsrättsmarknaden. Bostadsrättspriserna stiger explosivt. De stiger med 15-20% om året i fasta priser. Och samtidigt så händer ingenting med hyrorna. Och då totalt exploderar ombildningarna. Och det är de börsnoterade företagen. Så alltså Wallenstam, Castellum, Drott, det är de som säljer de stora mängderna av hyresrätter, förvandlar dem till bostadsrätter. På det viset kom man också igenom fastighetskrisen, därför att då kunde ju de här företagen, genom att de sålde sina hyreshus som bostadsrätter. Man kan säga att hälften av övergärdet gick till hyresgästerna, hälften gick till företagen. Och då kunde de ju sanera sina balansräkningar som var i väldigt dåligt skick efter fastighetskrisen. Och samtidigt var det ju en fantastisk förmögenhetsbildning för de som hade turen att ombilda. Alltså alla dessa hushåll i Stockholm, Göteborg, Örebro som gjorde detta. Och det är, alltså det är en av de största småhusrevolutioner på 1970-talet. Sen bostadsrättsrevolutionen på 1990-talet och början på 00. Det är två av de största sociala förändringar du har haft i Sverige de sista 100 åren. Och ändå har det skrivit så lite om det.
Men om man tar, jag förstår ju, och jag tror de flesta är med på just det här, att hade man turen att kunna vara med i en ombildning eller hoppa in här tidigt på bostadsrättsmarknaden så tjänade man, och de som sålde tjänade också. Men hur var det här bra för så att säga det allmänna och ekonomin? Är det här som får städerna, för de var väl ganska nedgångna tidigare?
Alltså det som är bra för det allmänna och för ekonomin, det är att du får en investeringsvåg i städerna. Och man, som jag minns, både Stockholm och Göteborg, hur det såg ut på 1970, 1980 och 1990-talet. Alltså det var ett sånt förfall så att, som de säger i Monty Python, unga människor idag har svårt att tro det. Det sönderfallande städer, halva befolkningen var borta. Stockholm innanför tullarna hade tappat 50% av befolkningen mellan 1945 och 75. Någonstans behövs de investeringarna. Och eftersom marknaden nu, på grund av regleringarna, finns på bostadsrättssidan, så är det ju där den kommer att komma.
På grund av regleringarna eller på grund av...
Ja, men det blir ju där som kapitalbildning kan ske. Eftersom på hyresmarknaden, hyrorna är reglerade på samma sätt, så har samma hyror i den här tiden, det sent 90, tidigt 00-tal, samma hyror på Östermalm som i Tensta. Och då kommer du inte att få någon investeringsverksamhet att ta om i hyresverksamheten på Östermalm eller i Linnéstan i Göteborg. Utan det måste komma från bostadsrätterna.
Mm. Så det här hjälper till att få fart på större städer. Det är en förutsättning för vad som sen händer med IT-boomen och sånt här.
Jag skulle säga att det är en förutsättning. Och den är inte så här politiskt korrekt heller. Va? Därför att den drivs ju av bostadsrättsombildningarna. Och vad den gör, det är ju att när det här sker, att det blir yngre människor som kommer in, du får en ny produktion. Det gör att de här städerna tätnar. De blir sådana här Jane Jacobs-städer som alla säger att de tycker om. Alltså. Och här i Göteborg så börjar man på 2010-talet tala om hur Långgatan hade blivit så oerhört fantastiska. Det var liksom de här gatorna som alla älskar. Någonstans har jag alltid tyckt om lite grann och skriva om den typen av myter. Jag visste ju. Och ingenstans hade ombildningsverksamheten i Göteborg varit så intensivt som just på dessa långgator. Där hade det gått ifrån 5% bostadsrätter till 90%. Och som sagt, jag skrev om det där. Och det var väl kanske egentligen inte den verklighet som folk ville ha. Men icke desto mindre var det så.
Många är ju tvärtom kritiska mot de här förändringarna, och särskilt då den här sistnämnda med bostadsrätterna. En del menar ju att omvandlingen till bostadsrätter i storstäder ligger bakom att det blivit brist på hyresrätter, för de har ju blivit färre, så det låter ju logiskt. Har de en poäng?
man måste alltid kunna se saker från två håll. Och absolut, jag menar, det här sambandet finns ju, va? Det är självklart. Och vad som försvinner här, det är framförallt i de bästa lägena oerhörda mängder hyresrätter. Och samtidigt, vad är alternativet? Du har nu det här systemet och där hyrorna är reglerade, bruksvärdesystemet är reglerat så som det är. Ska de här städerna ryckas upp och i slut och du får in, så måste det komma den vägen genom ombildningarna. Men det vore oärligt att inte säga samtidigt att självklart leder det till att en väldig massa lågt prissatta hyresrätter försvinner. Det gör de. Och där har ju politiken, och där finns det någonting självklart. Ska du i det läget gå in och stötta affordable housing eller vad det kan det vara för någonting?
För de som verkligen behöver det, det är ju inte de som bor i de här lågt prissatta.
Ja, ska du lätta på plansystemet så att det blir möjligt att bygga enklare, att det inte kostar så ofattbart mycket att bygga i centrala lägen, därför att planprocessen tar 30 år eller något liknande. Du måste på i sånt fall göra någon, bedriva en politik som är konstruktiv. Och inte bara klaga på att alla de billiga hyresrätterna försvann. Därför att de försvann ju på grund av en reglering som fanns i systemet.
Och andra menar att det här med att bygga villor var inte heller så lyckat. För de sprider ut oss och gör oss bilberoende. Och det är dessutom ineffektivt använd mark i storstadsområden där man snarare borde bygga fler bostadshus för att minska bostadsbristen. Är det också feltänkt?
Alltså, man kan tänka så, men igen, man behöver hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det jag har gjort i hög grad är att jag analyserar det som har hänt. Jag har försökt att förstå prismekanismen. Och om prismekanismen fungerar, om vi inte har en planekonomi, ja, då kommer det att skapas först en småhus och sen en bostadsrättsmarknad. Sen kan man ha synpunkter på det. Ja, det här fick den negativa effekten, småhusmarknaden, att det ökade pendlingen väldigt kraftigt. Ja, okej, vad gör vi då? Kan vi på något vis få ett tätare småhus, trädgårdsstäder som har en mer, inte i den här lite vulgära sättet, så här brandad bebyggelse, men som åtminstone har en tätare bebyggelse. Det är det möjligt? Ja, det borde vara det, för man kunde göra det tidigare. Men då får du gå in i den verklighet man har och inte bara fördöma att vad dumt det var att alla satte sig i en bil och flyttade ner till Kungsbacka eller Bådsta eller någonting sånt där. Eller vad dumt det var att allihopa sprang iväg och tjänade 1 miljon genom att ombilda sin. Man får i sånt fall se på vad som hände och sen bedriva den politik som kan underlätta en förbättring från det.
Ja, vi kommer till det. Vilket har varit steget tillbaka om vi går tillbaka till titeln på din ESO-rapport?
Viktigaste steget tillbaka på 1970-talet är att när stora förändringen sker så får man massiva subventioner och sen så får du att bruksvärdesystemet kommer att användas för den här utjämningen. Det var inte meningen egentligen. Det var meningen att det skulle vara mer marknadskonformt. Det var det där som Assar Lindbeck skrev typ 5 böcker om sen under 1990- och 2000-talet. Det var ett viktigt steg tillbaka att man genomförde subventionerna och att man gjorde det här med hyressystemet. När man sen tar bort subventionerna på 1990-talet, ja, där handlar det om att det är en halv reform. Man gör ingenting åt plansystemet, man gör ingenting åt hyressystemet och det gör sen att den reformen, när ombildningarna kommer, när inflyttningen till städerna kommer sent 90 till 2000-tal, så har man, ja, det har oerhört många effekter. Det är en helt ny bostadsrättsmarknad, en helt ny förtätning. Men det finns inget plansystem, det finns inget hyressystem som kan lösa detta. Och vad man gör då är att man under sent 90- och 00-tal, att man lappar på ett osystematiskt sätt i de gamla regleringssystemen.
Idag är ju ändå husströmmar mest en synvilla, som jag vitsade när jag kom in i, när jag skrev om din rapport i helgen, åtminstone för den som vill bo och arbeta i en storstad. Stämmer det att det har blivit dyrare att komma in på husmarknaden nu?
Ja, vi har gjort 3-4 studier om det åt olika intressenter de sista åren, och det är inget tvekan om det, att du får ta dig längre och längre ut och yngre hushåll. Jag brukar säga att det är den enda riktigt viktiga gruppen att ha hushåll på bostadsmarknaden. Det är 30-44. det är de som efterfrågar nya bostäder. Och vart vi än tittar så ser man att där sker en rörelse utifrån de större städerna. Där ökar frekvensen av köp. I de områdena så får du mer hushåll med barn. Och även det har två sidor. Det leder till att pendlingen ökar. Igen, jag blir förvånad när vi gjort de här studierna när jag ser hur pendlingen fortsätter att öka på 2010- och 20-talen. Men samtidigt så, någonting väldigt positivt är ju att samhällen som ligger en liten bit utanför Skövde eller Göteborg eller Karlstad eller Stockholm eller vad du vill. Samhällen som ofta halvdog på 1960-70-talet när järnvägen lades ner och liknande, de får plötsligt liv igen. Det finns det här begagnade villor ifrån 1920-talet som där du får två gånger så mycket yta som du får för en bostadsrätt i centrala Skövde. Mm. Och de lever upp. De här, jag har sett det på så många ställen nu så att när någon ber mig att göra någonting i någon sån här stad, typ att man ska analysera marknaden i Närke eller Örebro, jag brukar då börja med att åka 2 mil utanför orter. Och då hittar man de här ställena som brukar kalla för Korsberga-syndromet. När jag gjorde en sån grej i Skaraborg, då tittade jag på kartan och mellan Jo och Skövde, där låg det något som heter Korsberga. Och det var så där nedlagd järnvägsstation 1965. Och jag vet, hade jag kommit till Korsberga för 15 år sedan, när jag höll på med övriga platser, då hade husen rasat ihop. Det hade stått 8 skrotbilar i trädgårdarna. Och när jag kom dit nu var det hur välordnat som helst. Det var nyupputsade hus. Det var sådana här friggebodar som hade blivit barnstugor i trädgården. Och ja, det är ju väldigt glädjande, inte minst när du vill rädda ett öde hus. Men
ja.
Det är ytterligare en variant av villadrömmen som då inte är kommil få och tycker är snygg. Men människor, människor är rationella.
Ja, life will find a way. Vad är riksintressen och hur har de blivit en bov i det här dramat?
Ja, riksintressena finns ju här och det är städerna som främst har varit, alltså det är en historia för sig, det kan man ju prata om i 2 timmar egentligen, men det man får är ett plansystem i slutet av 1980-talet, en ny plan- och bygglag, och den planen och bygglagen, man har under 20 år egentligen hållit på att utreda denna plan- och bygglag, och under den tiden man utredde så kommer den där småhusrevolutionen, och hur skulle man då få kontroll över vart man skulle bygga alla dessa småhus? De är subventionerade så mycket att bygga vart som helst. Ja, då tog man till någonting som heter en riksintresseutredning. Man använde den av en tillfällighet i att den var väldigt bra att använda för kommunerna kunde tillsammans med den tidens planverk som heter, det är det som är Boverket idag. Men Sverige hade verkligen ett planverk på den tiden. Där kommunerna kunde med planverket. Chefen där på planverket, han kallar för en planorm. Jag vet att planverket och kommunerna pratar tillsammans och så ormar de ihop en lösning. Varje gång jag skriver om det här så finns det alltid en redigerare som håller på att ändra planorm till plannorm. Jag får varje gång säga nej, ingen jäkla plannorm, det är en planorm. Jo då, den är planormen. Man i kommunikation mellan kommuner och planverk så skapar man då kommunöversikter som egentligen grovt zonerade vart man kunde bygga. Så det var en sorts ransoneringslagstiftning. Sen uppstod problemet då när PBL var klart 1986-87. Hur skulle man få in den här nationella planeringen som riksintressena blev med PBL? Då skapades då så kallas naturresurslagen, som idag är inne i miljöbalken. Och det här innebar ju förstås att det kommunala självstyret begränsades. Så det skapade allehanda problem som man visste om där på 1980-talet. Men ja, man var ju tvungen att få ihop det och lagstiftaren skrev i sina motiveringar att det här kommer säkert att lösas. Det har gått jättebra med planormen. Så att, och sen hände det där som vanligt som ingen riktigt trodde. För nu drar sig byggandet in mot städerna. Och inne i städerna, ja, där finns de här riksintressena. Och riksintressena då, jag menar, de täcker, en normal svensk stad täcks till 90% av riksintressen. Det är kyrktorn och det är, ja, varje hus som är byggt för 1970 har blivit ett riksintresse. De 5 trumpetstötarna är riksintressen. Och hur ska du... Och det har funnits en väldigt...
Är det naturreservat också? De är ju väldigt naturintresserade här i Stockholms nära förorter.
Ja, det är så många varianter. Därför att alla de här specialmyndigheterna fick ju definiera riksintressena. Och tittar man på lagstiftningen där, vad lagstiftaren skrev i slutet på 1980-talet, så var han ju lite bekymrad över detta också. Han menade att man skulle egentligen se de här riksintressena som att det var markeringar på att det var särskilt intressant. Men i praktiken har ju självfallet det här kommit att tolkas nästan som lagar. Det är samma bekymmer som man har idag nu med den här vattenförordningen och alltihopa. Man blir rädd för att det kommer att torkas hårt, och någonting man har lärt sig utav det som hände i slutet på 80-talet, ja, det är ju att den här typen av normer som det egentligen är, att de kommer att torkas hårt. Och att de skapar en egen byråkrati också. En egen byråkrati både på länsstyrelserna utav människor som har intressen utav, och som en landshövding sa som jag kände, att det sitter någon utredare, någon handläggare hos oss som vill rädda världen i varje detaljplan, eller rädda Paris-konventionen i varje detaljplan, och vet de inte riktigt hur de ska göra så ringer de till någon kompis på Länsstyrelsen i Östergötland som vet vad man ska göra. Det blir en oerhört trög materia helt enkelt, och jag vet inte, jag hade hållit på mycket med riksintressena runt 2011-12. Jag var verksam i en grupp, som en sorts lobbygrupp, som var ganska framgångsrik, därför att vi lyckades vara i alla fall delaktiga och lyckades få fram en utredning kring riksintressena. Den blev sen ett enormt misslyckande därför att utredaren föreslog ännu fler riksintressen, så att då tappar jag intresset också. Det finns mycket konstigt i bostadssektorn, så man kan helt enkelt hitta något nytt. Sen gick jag tillbaka till det här förra året, och det var ju, jag säger, du går tillbaka till någon gammal kärlek, och så upptäcker du i det här fallet att det var en mardröm, för att det hade blivit ännu värre. Det var helt otroligt hur det hade expanderat ut på ett sätt som, jag vet, mitt favoritexempel är telefonplan, när tanken är att man ska däcka över tunnelbanestationen. Man skulle kunna tycka att det var ganska okontroversiellt att däcka över en tunnelbanestation långt utanför. Ja, det har hållit på i 20 år. Detta. Och det är så mycket riksintressen, och det är UNESCO, det är alla intressen som tänkas kan. Och efter 20 år så avbröts hela processen faktiskt förra året.
Mm. Och kontentan är att alla de här reglerna gör det osäkrare och dyrare att bygga där folk faktiskt vill bo.
Det blir en omöjlighet. Ta ett telefonplan. Det är med att man ska ha vyer från olika håll och kanter. När man satt och arbetade med det här materialet och upptäckte att det krävdes att man skapade vyer för vad händer om man bygger 25-våningshus på telefonplan. Vyn från Essingeleden. Och det är bara man kan fundera, vad är faran med det? Tror de att man ska bli så förvirrad om man kör på Essingeleden, för ser 25-våningshus så kör av bilen och kraschar ner i
ja, det vore ju synd, men
det är ett system som har tappat all kontroll, skulle jag säga.
Ja. Ett underordnat problem som du tar upp i din rapport är att vi länge byggde för mycket i Sverige. Du var inne på det i början, framförallt utanför tätorter. Hur kom det sig och vilka är konsekvenserna idag?
Ja, det beror på att man byggde på kvoter, att den nationella kvoten delades på kommuner, och det var också så att de mindre kommunerna hade redan då på 1950-, 60- och 70-talet, det var lättare att få fram byggbar mark där. Så det där visste man i mitten av 60-talet. Det gjordes utredningar kring det, att det byggdes alldeles för lite i Stockholm och alldeles för mycket i Hofors. Men det fortsätter fram till 1990, och det till och med accelererar på 1980-talet. Och ser man, vilket vi gjorde i ESO-studien, på produktionen per capita i den här typen av glesbygd jämfört med storstäder. Man blir förvånad själv när man tar fram siffrorna. Det är en bostadsförsörjning i glesbygden som är 20-30 gånger bättre än den som är i storstäderna under den tiden.
Men det låter ju bra, massor med bostäder. Vill inte folk flytta dit då?
Ja, det har ju inte varit så. Det som händer efter avsubventionering, när man då tappar värdena i småhus där i glesbygden, det är ju att du har en väldigt oerhört svag prisutveckling på småhus i glesbygden. Du har där, och det innebär i sådana orter att jag har en inkomst så kan du köpa ett småhus. Och det innebär ju att efterfrågan på hyresrätter i de här 115 svagaste glesbygdsorterna som vi definierar fram, den är ytterligt låg. Då får man tomma lägenheter. Det där var uppenbart i slutet på 1990-talet. I utredningar då talar man om 50 000 överflödiga lägenheter. Det drev ju sen ett väldigt kraftigt flyktingmottagande. Som jag pratade med ett kommunalråd i Borlänge igår om hur stora problem det sen skapade i den kommunen och i 100 andra kommuner. Det att se tomma lägenheter som en resurs, ja, då behöver de arbetena skapas också. Och då behöver de människorna som kommer dit integreras. Och integreras, då köper de också ett småhus. Så hur man hanterar det där, jag har ju sagt och skriver i många rapporter den sista tiden att man behöver ta bort de här bostäderna systematiskt. Mm.
För ja, det är ju så. Dels så fick man ju riva en del av beståndet till stora kostnader då. Och annat användes för att lite grann, ja, hantera eller dölja, hur man vill se det, volymfrågan kring flyktingmottagande under 2000-talet, 10-talet, med efterföljande problem. Sen har vi väl också att rika kommuner skickar människor med sociala problem till de här lediga lägenheterna.
Ja, det där är ju ett mycket stort problem. Och det gör ju att, jag har ett favoritexempel är Säffle, där man för 3 år sedan, man stod med 2 stora tomma huskroppar från, man hade byggt 1968, klassiskt miljonprogram. De var sammanlagt cirka 5000 kvadratmeter. De var tomma. De var ju utomordentligt dåligt skick. Man hade bestämt sig för att riva en av dem och sälja den andra. På de här 2500 kvadratmeterna, tror jag var ungefär, så fick man ett bud som var på cirka 1800 kronor per kvadratmeter. Och lyckligtvis tog man inte det budet. För hade man tagit ett bud som var i härade 2000 kronor per kvadratmeter för en fastighet som var tekniskt slut, då hade det blivit det här fenomenet social dumpning. Då får du hyresvärdar som... Och sen blir det kommunen självklart, därför att bostadsförsörjningslagen från 2001 gäller ju. Och då blir det kommuner som får betala de här lägenheterna. Och det är inte hållbart någonstans. Lyckligtvis tog de beslutet att riva båda fastigheterna.
Mm. Så det här, den här infrastrukturen hänger fortfarande över kommuner?
Ja, det gör det. Och det är inte så enkelt som att privatisera och sälja eller någonting sånt där. Därför att då får du det här problemet med social dumpning istället. Det behövs ett samhällsprogram som handlar om bostäder som infrastruktur, och delar av den infrastrukturen behöver tas bort.
Mm. Och en anledning till att det hann byggas så mycket som inte var efterfrågat var kreditavregleringen och finanskrisen. Du är inne på det. Hur stort samband hade det med byggande där det inte var efterfrågat?
Det hade ett enormt samband. Det gjordes en alldeles utomordentlig ESO-rapport om det 2002 som jag citerar mycket. Claes Rönnberg, det var han som var generaldirektör för kreditnämnden som sen sanerade upp de här skulderna som uppstod i den sista subventioneringen. Det är en förfärlig rapport, alltså den är nästan ironiskt skriven ofta. Vad som hände var ju att subventionerna fanns kvar 1985. Kreditmarknaden var avreglerad. Då kunde du på den här bostadsmarknaden få, alltså i en avreglerad marknad, krediter för mindre än halva priset.
Så det var en jättebra affär att bygga, för du fick subventioner till det?
Man byggde allra mest i glesbygden också, för det var ju enklast då för de privata. Det fanns en detaljplan. Jag har gjort en studie av Jo här på slutet. Jo är en väldigt bra kommun som faktiskt har alla för. Men Jo hade en byggboom 1985-1990. Wallenstam, stora företag, var nere i Jo. Varför det? Jo, man letade efter detaljplaner. För hade du en detaljplan kunde du få statliga lån. Och sen kunde du väl använda i många fall de här pengarna för att köpa ett skyskrapa i Hamburg eller någonting. Alltså det var Claes Rönnbergs rapporter från 2002 är fascinerande läsning. Alltså. Sen ännu mer fascinerande blir det när man läser de statliga offentliga utredningar som görs 2018-19. Och allihopa de handlar om att ingenting av det som Rönnberg skrev om 2002 har gjorts, utan istället man då beredde göra om alla misstag en gång till.
Ja, det låter ju oerhört allvarligt. Du skriver ju just en nyckelmening i rapporten. Bostadspolitiken har utmärkts av en ständig upprepning av tidigare misstag med mycket höga kostnader och välfärdsförluster som följd. Om du går in lite grann, vad är misstaget vi håller på att upprepa nu?
Ja, det var ungefär det jag sa. Man har baserat alldeles för mycket av politiken på en bristande kunskap. Och väldigt mycket av moralitet också. Och det fungerar inte. Du måste veta hur marknaden ser ut. Alltså det är olika marknader för småhus, för bostadsrätter. Att marknaden inte ser likadan ut i Hofors, i centrala Stockholm. Gör man de misstagna hela tiden att man inte tar hänsyn till detta, då går man fel gång efter annan. Och det just denna brist på kunskap. Jag skriver några essäer om det här sen också i Kvartal och Smedjan och så. Jag håller på att skriva ytterligare om det nu. Just den här bristen på kunskap har blivit något som utmärker svensk politik. Ja. Att det på något vis är fult nästan med kunskap. Och har man inte det, ja, då kommer du dit varje gång. Ja, nu har vi gjort fel här. Det har blivit en sån väldigt livlig marknad i stora städer. Så kan vi inte ha det. Vi måste reglera mer så att de inte blir så mycket bostadsrätter. Eller man har flyttat utanför stan, så kan man ta. Då sitter man i bilen. Vi får ta till någonting moralistiskt som gör att det blir biltullar eller någonting som gör saken ännu värre. Man flyttar ännu längre ut och så flyttar. Du kan inte basera politik bara på moral. Du måste ha kunskap. Blir det bara moral och tyckande, så gör man om felerna gång efter annan. Mm.
Ja, det är en sån här, alltså att vi har ju jättelånga bostadsköer. Om jag återvänder nu till Stockholms innerstad, så är det ju 20 års kö för eftertraktade lägenheter och sånt där. Det låter ju som att det är en enorm bostadsbrist. Går inte den att bygga bort?
Ja, det är bara att du tar dig ut till Järfälla så kommer du få en lägenhet omedelbart om du har en inkomst. Det är bara det att den lägenheten kommer att vara dubbelt så dyr, har en hyra som ligger på 17 000 för två rum och kök istället för det som alla står i kö för och drömmer, den där sista tvårumslägenheten på Södermalm som kostar 6 500. Detta är två köer, Mattias. Det kommer alltid att vara två eller tre eller fyra eller fem köer.
Så du menar att man inte kan bygga fler hyresrätter i Järfälla med hyra på 17 000 och förvänta sig en mindre kö till 6 000 kronors lägenheterna i innerstan?
Nej, du måste alltid, herregud, stå i den kön. Det bör ju göra i vilket fall som helst. Även om du har den finaste bostadsrätten på Östermalm eller villan på Danderyd, och stå i kön och komma fram till och få...
Jag har ju faktiskt fått det som pensionstips att ställa mig i kö. Jag är lite betänklig just för att jag har just de här moraliska betänkligheterna mot det här systemet. Det är ju inte för mig som det här är till för, utan för de som faktiskt behöver hyra, tänker ju jag. Men det är väl ekonomiskt dumt, gissar jag.
Alltså vi är överens, jag skulle inte heller... Men... Igen, då får man analysera hur de här köerna ser ut och att det är en helt annan omsättnings... Det är som jag har en väninna i Stockholm. Jag hjälpte henne för 15 år sedan att räkna och så vidare i samband med en ombildning, och det var ju otroligt bra för henne. Och nu hade hon ju nått den åldern så att hon sålde bostadsrätten, och det har ju gjort att hon... Så hade hon ju stått också 30 år i bostadskön i Stockholm. Så hon hade ju räknat med... Då sa jag till henne att snälla du, den dag du kommer fram i kön till den här hyresrätten på Södermalm som kostar 6 500 kronor, då har både du och jag hunnit blivit 300 år, så det kommer att... Det är en bostadspolitik som är byggd på illusioner. Och du kommer aldrig att trolla fram lägenheter, även om politikerna vill säga det.
Ja, det är lite drömmen om lotterivinst, och det är ju den alla vill ha, och ingen vill betala vad det kostar. Men om man ändå... finns det någon möjlighet att ändå rätta till de här misstagen, givet liksom att vi skulle ju alla vilja ha den här snorbilliga, konstlat billiga, eftertraktade lägenheten?
Ja, den kan du aldrig få. Det finns inte. Du behöver
någon får den ju.
Ja, någon som har stått i 300 år. Det räckte alldeles uppenbart.
Ja, det räcker väl med 30?
Nej, det räckte inte för henne. Hon fick en mellanprissatt. En mellanprissatt som hon... Men jag sa till henne att det är ändå en låg hyra relativt sett på marknaden. Och jag sa, har du tur... Jag såg vilken fastighetsägare det var. Har du riktigt tur får du vara med om en ombildning till. Men det har blivit ett lotteri. Och vilken sida av gatan du bor på har avgjort om du har blivit sittande i en hyresrätt och kommer att få leva som fattig pensionär. Eller om det var så att du blev mångmiljonär i en ombildning. Det jag vill ha gjort. Det är att skriva om det här och analysera om det här och förklara varför det har blivit så. Det är meningslöst att lägga in moraliska aspekter på det. Det är bättre att försöka att ge en analytisk förklaring till varför det har blivit så. Sen är det upp till oss med politiker och förbjuda det hela eller och skapa någon form av system för att anpassa med affordable housing. Det är deras sak. Det som jag tyckte jag har velat gjort här i 30 år sedan jag insåg att det här märkliga bostadsmarknaden fanns. För det 30 år sedan jag förstod det. Det är att jag ända sedan dess, den har fascinerat mig därför att den är så märklig. Att den är så mystisk. Att den ibland är nästan spöklik. Och eftersom den är så genomreglerad. Jag har hållit på i 30 år. Och jag kan ändå gång efter annan hitta ett hål jag inte trodde fanns. Och så blir jag fascinerad igen. Nu finns Korsberga-effekten här. Och så åker man runt där. Och så fungerar det inte en vanlig marknad. En vanlig marknad går mot någon form av jämvikt. Men tack vare att den här är så reglerad och missförstådd. Och att politiken har en tendens att förstärka missförståndena. Så finns alltid det där något nytt spännande att hitta.
Ja, jag brukar när jag skriver om förmynderi skriva att förmynderi är en rolig historia och frihet en roligare framtid. För det ger ju upphov till väldigt underhållande berättelser. Så vi får väl tacka med det här och hoppas att det blir mindre underhållande att skriva om bostadspolitik någon gång framöver.
Ja, inte i min livstid i alla fall.
Förmodligen inte. Tack så mycket Jan Jörnmark för att du har varit med oss idag.
Stort tack.
Tack också till alla er som lyssnat. Har ni synpunkter på det här avsnittet så kan ni ställa dem i bostadskön och hoppas att de kommit fram om 20 år. Eller så mejlar ni dem till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet om ni mot förmodan inte redan har en. Då går ni in på svd.se/testaledare, svd.se/testaledare och beställ en prenumeration. Då får ni 2 månader helt gratis. I den ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar, också de som är bakom vägg. Dessutom får man dela digital tillgång med en vän. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius och jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.